Välkommen till dagens debatt. Så här i maj har de studerande som går ut den grundläggande utbildningen i vår redan ansökt om studieplatser till hösten och nu väntar de på besked. Och förra året var söktrycket stort, speciellt i gymnasierna i de större städerna, och också inom yrkesutbildning var det svårt att komma in på vissa utbildningslinjer. I Vasa har antalet studieplatser vid Vasa gymnasium dessutom minskats, och det medför att många unga kan bli utan studieplats. Så hur är det egentligen? Har alla rätt att gå i gymnasiet? Och vad ska en ung person som blir utan studieplats ta sig till? Det ska vi diskutera tillsammans med Maria Ernström Fuentes, idag här i egenskap av förälder. Välkommen.
Tack.
Vi har också med oss forskaren och universitetslektorn Harry Lunabba. Välkommen.
Tack, tack.
Och vi har också två Vasa-politiker med oss. Det är Frans Villanen från SFP och Anne-Marie Viinamäki från Samlingspartiet. Anne-Marie Viinamäki är även ordförande för utbildningsnämnden. Välkomna med.
Tack så mycket.
Ja, Maria Ernström Fuentes, du har engagerat dig i den här frågan. I Vasa har man minskat antalet platser vid gymnasiet. Tre klasser blir istället två. Mm. Och du har engagerat dig i den. Berätta varför.
Det gick upp för mig i höstas på vårt högstadies sån här utbildningskväll när vi fick bekanta oss med olika stadier. Och en faktiskt en gammal klasskompis sa åt mig: i år blir söktrycket högt, det kommer många från Petalax, plus att det är väldigt lite, plus att Vasa gymnasiet har mindre platser. Jag hade inte riktigt förstått det här då ännu. Mm. För på något sätt hade jag räknat med, fast jag hade läst nyheterna på våren om att Vasa skulle dra in på gymnasieplatserna, att man hade nog ändå tillräckligt luft där på platserna. Mm. Jag lyfte upp frågan och vissa politiker var redan då med i den här diskussionen på sociala medier. Men inte visste jag ju heller liksom var vi skulle landa förrän det här antalet platser, de som vart man hade sökt, blev känt och som kom ut i media. Men våra nior har ju varit medvetna om det här i år, och det har ju inte precis påverkat dem så hemskt positivt att de är medvetna om att de tävlar om varann om inte tillräckligt med platser för dem.
Som beslutsfattare då, Anne-Marie Viinamäki, ni tog det här beslutet att ha färre platser i Vasa gymnasium. Hur gick det till?
Jo, vi hade ju sparprogram i stadsfullmäktige där det kom upp då första gången våren 24, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och det var ju på det viset att vi fick info om att tre klasser blev inte uppfyllda. Alltså det räckte inte till elever för tre parallellklasser. Och eftersom Vasa gymnasium gick på underskott i sin budget, så var ju alternativet då det att eftersom inte platserna fylldes för tre klasser, så drog vi ner dem till två klasser. Mm. Och tyvärr så var det ju så att inte visste vi politiker vad situationen var, att det kommer att komma sådana stora årskullar efteråt. Att det borde vi ju ha vetat då redan ett år tillbaka. Mm. Men det visste vi inte. Att där liksom brast information. Och nu är vi då i det här läget, tyvärr.
Och Kurt Torssell, som är direktör för enheten för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen, han bekräftar nu idag att det här går inte längre att ändra. Frans Villanen, även om det skulle finnas en politisk vilja.
Ja, nej, det är väldigt beklagligt, och det är klart att mina sympatier är lika för dem som blir nu drabbade av det här, att det där. Det är ju svårt det här när du får söka från vilken kommun som helst. Att det sades här just att det kommer komma många, eller det är ett stort intresse från Petalax att komma hit, men hur stort intresse det sen i verkligheten är, så det vet man ju inte heller på förhand och det där. Och det är klart också att inte, inte ju gymnasiet för alla överlag, att som helhet om man ser på regionen så finns det tillräckligt med platser på andra stadiet. Det finns kanske just inte bara alltid den platsen som alla vill ha. Och det där, jag kan väl själv tycka att det nog är bra att det finns en medeltalsgräns, en viss gräns för gymnasien då, så att man inte kan så att säga drisha genom högstadiet och sen vad heter det och sen komma in till gymnasiet på ett bananskal. Det sagt så kommer den gränsen nog att bli för hög nu, vad heter det. Jag tycker redan förra året när den var vid 7,5 att man kan fundera på om det börjar vara en lite väl hög gräns för gymnasiet och det där. Jag förstår mycket väl därför att det har kommit kritik och mycket frustration och som också jag själv senast i måndags sa till Yle så har vi nog inte riktigt lyckats här i beslutsfattare.
Harry Lunnaba, som universitetslektor och forskare, du har forskat mycket om pojkar och unga pojkar. Och vad säger du till det här som Frans Villanen säger? Det är inte för alla och det ska finnas ett visst tryck, man ska ha ett visst betyg för att komma till gymnasiet. Ska inte gymnasiet vara för alla som vill?
Ja, alltså det här är en väldigt bra fråga. Det första jag måste nog kommentera att jag tycker att vi borde bygga upp vår utbildningsstruktur på basen av kunskap. Och det är väl klart att inga nioår, varken i Vasa eller annanstans i Finland, föddes under året 2024 utom vi borde kunna analysera till exempel ökningen i åldersklassen och inte köra en sån här reaktiv, vi visste inte, utbildningspolitik. Och det där, och det som jag tycker att det är hemskt olyckligt att vi alltså har valt en utvecklingsväg som egentligen bryter mot våra främsta framgångar som finländsk nation, att Finland har varit helt en utmärkt utbildare. Vi har haft väldigt hög kunskapsnivå i internationell jämförelse och det har vi talat väldigt mycket om. Men det vi talar kanske mindre om med den här bakgrunden som vi också har, att vi har inte bara varit på hög nivå utan vi har också haft ett väldigt jämlikt utbildningssystem. Vilket innebär att ännu under min ungdom, jag gick ut gymnasiet under 90-talet, så det fanns ingen stor skillnad mellan vart man gick gymnasiet eller högstadiet, utan på alla orter i Finland, både på glesbygden och i städer och i olika förorter, så kunde man räkna med en ganska jämn kvalitet i utbildningen. Och nu så har vi utvecklat ett sådant här system där vi har börjat, att skolorna har börjat konkurrera med varandra och man har sådana väldigt snäv perspektiv på den egna skolan och den egna kommunen där vi borde värna om hela utbildningssystemet. Och om vi har en målsättning att vi ska utbilda, liksom, eller en större andel av vår befolkning ska ha högre utbildning, så då behöver vi nog också se över de här flaskhalsarna och skapa en sån där, eller egentligen fortsätta med inkluderande utbildningspolitik där vi erbjuder möjligheter för våra ungdomar att komma in till skolor och utbildas där. Och jag måste säga att det är ganska märkvärdigt utveckling att vi ser den här samma liksom, snäva utvecklingen beträffande intagning, både på gymnasiet och också universiteten, där vi håller på och slopar i effektivitetens namn inträdesproven. Och vi vet också att de här förändringarna har helt klart drabbat framförallt pojkar. Det är färre pojkar i gymnasier, det är färre pojkar vid universitet. Och jag tycker att det här är ett problem.
Du finns i Helsingfors och där är det också, det är lång kö. Det är hög antagningskrav, söktryck på svenskspråkiga gymnasier. Jag tittar här på en sammanställning så det... Ja, du kan få söka dig i värsta fall, om du bor i centrala Helsingfors kan du få söka dig långt ut om inte du har ett toppbetyg helt enkelt. De här medeltalen hela tiden höjs och höjs. Maria Ernström Fuentes, det här har ni som föräldrar och eleverna här i Vasa inte varit beredda på?
Nej, jag måste säga lite också korrigerat i de här tidigare inläggen från våra lokalpolitiker att det här stämmer inte. Våra ungdomar när de började på sjuan så var det klart kommunikation från skolan, från högstadiet och från studiehandledarna, elevhandledarna att för att komma in på ett gymnasium i Vasa så behövs det 7 i medeltal. Och det anser alltså Vasa att det ska räcka. Så vi kan inte tala om att de kommer in på ett bananskal. De som nu drabbas av det här, de har alla duktigt över 7 i medeltal. Och det där, och de har förberett sig på det från sjuan. Ska vi ha ett system där vi börjar ha, alltså det går inte riktigt att jämföra med situationen i Helsingfors, fast den är ju ytterligt besvärlig för de som kanske mognar igen och har utmaningar på högstadiet. Men ska vi nu ha ett system så måste ju på något sätt vara också så att det kommuniceras på rätt. Man kan inte dra undan mattan när det här går på 8 i maj och säga att oj sorry, nu blir medeltalet 8. Om kommunikationen har hela tiden varit att i Vasa så räcker det med att ha 7. Det går inte. Och det att inte man visste, så det stämmer inte heller. För jag har tittat på protokoll från från budgetplaneringar 2024, och man visste väldigt väl inom Vasa stad och de olika utbildningsnämnderna att söktrycket kommer att öka, eftersom man har byggt ut både 3 av 4 kommunala lågstadier. Har man hållit på att utöka för att antalet elever ökar så kraftigt redan i lågstadiet. Så det handlar alltså om inte en peak just nu, som man också kände till, för det var 3 klasser till i Borgaregatans skola som man har byggt ut. Hur kan man ha missat det här som lokalpolitiker som har finansierat de här utbildningarna eller de här utbyggnaderna? Och det handlar inte alltså om en peak, utan det handlar om att eleverna i de svenska skolorna i Vasa, de kommunala svenska skolorna, de ökar ända till förskolan.
Anna-Maria Viinamäki, det här ärendet när man tar beslut, det måste ju finnas en beredning. Fanns det inte en beredning där det var klara siffror på att det här var en större årskull?
Tyvärr så har jag inte sett en sån beredning. Och det har inte varit tal om i utbildningsnämnden om de här kommande årskullarna, liksom förrän nu denna vår. Och det är liksom, det är synd, det är liksom en tabbe. Jag är mycket ledsen för det här, men vi visste inte om det här utbildningsnämnden, vi politiker.
Eftersom nu utbildningsstyrelsen säger att det är för sent nu, så kan det ju, alltså, det får ju inte ske sådana här. Finns det inga juridiska liksom checks and balances och rättigheter för våra ungdomar? Det är inte synd om dem. Ni har liksom totalt dragit undan mattan för en hel årskurs. Och det går inte nu att korrigera. Hur kan det vara möjligt i en rättsstat som Finland att det går att korrigera ett så här stort fel?
Ja, jag har samma åsikt. Och min tanke var den då när det här kom till kännedom, att nu får staden komma med och hjälpa till. Att vi gräver fram de pengar som behövs för att vi ska få in ungdomarna. Det var min tanke. Men sen får jag veta att det inte går. Att vi har, lagen säger att det inte går att staden kommer till hjälp. Utan det här beslutet i utbildningsstyrelsen och Helsingfors, att det är de som ger pengarna och det är de som bestämmer enligt vad Vasa gymnasium har meddelat om platser i februari. Men min tanke var den att vi hjälper till och vi kör på det att vi får in våra ungdomar i gymnasiet. Men det gick inte.
Ja, beskedet från utbildningsstyrelsen är nu att den 14 februari skulle man ha meddelat hur många nybörjarplatser man har. Och det, liksom, det budet står att det är bundet till den gemensamma elevantagningen enligt lag, och det skulle vara juridiskt ohållbart om 50 000 unga har sökt studieplats enligt vissa regler och sen har man andra regler för 20-30 unga. Så säger Kurt Torssell som är direktör då på utbildningsstyrelsen. Frans Villanen, du ville ha ordet.
Ja, tack. No, där, det var hetare. Det kom väl lite svara där egentligen. Att det är jättebeklagligt. Det är väldigt, väldigt beklagligt. Och det hjälper inte annat än att be om ursäkt och vad heter det. Och göra om i den mån det går. Att det är inte lokalpolitiken som vi bestämmer om vad heter det, när man kan göra de här ändringarna. Det är tyvärr att det har blivit väldigt klart här nu. Men vi vet ju att vi har gjort ett misstag. Och vi är väldigt ledsna över det, att som sagt platserna totalt räcker nog till om man ser på liksom andra stadier överlag och på regionen. Men just här, vad heter det nu i det här fallet, så blir det ju inte lyckat helt enkelt. Och det där, det är också, det är lite synd det här när systemet är sånt att du kan söka vart som helst fritt hur som, att då har vi många från Petalax, vi har en del från Korsholm, och det betyder ju inte att det är något fel på deras gymnasier i det här fallet, tvärtom till exempel, men det gör ju det här trycket ännu större. Sen hur det såg ut, hur det gick till i fullmäktige, så då var det ju besparingsprogrammet var det 40 miljoner totalt, så det är väldigt många olika helheter där och det verkar som att det här nu är en del som slank emellan, då vi till exempel valde att skona årsveckotimmen och skolgångshandledarna och andra frågor inom bildningen, så var det ingen som reagerade på den här, och därför har 54-55 stycken fullmäktigeledamöter inte hoxat på det.
Hur mycket sparar ni på det här då, att ni inte har en tredje klass? kommer ni?
Oj, det minns jag inte. Det handlar ju om utrymme och det där en personal. Minns du, Anne-Marie? Jag kommer inte ihåg utan till den summan, jag har inte framför mig.
Nej, tyvärr kommer inte jag heller ihåg det här utan till.
Okay, jag...
men så var det ju att tre klasser inte fylldes. Mm. Och det var det så att, nu är jag inte riktigt säker, men att ungefär 100 000 på minus var VG. Mm. Eftersom inte klasserna fylldes. Precis. Och det är underskottet kan... så. Mm. Måste man liksom fylla, så att säga.
Jag har kollat upp protokollen och det var 422 000 som man sparade från Vasa gymnasium. Mm. Och av det så var det 50 000 tror jag var på IT och det var ungefär 380 000-390 000 utslaget på 3 år. Jag undrar ju förstås, hur 17 tänker man där att det är sånt ganska så liten summa vi slår ut det på flera år. Men det kommer att påverka och skapa olidligt mycket lidande för de som nu inte kommer in. Jag vill ännu lägga till att Korsholm har alltså 31 platser, det är 63 som blir totalt utanför Övis och Vasa gymnasium i Vasa. Det finns inte tillräckligt med platser på ett ställe som är möjligt att ta sig till med lokaltrafik eller som ens är säkert för våra ungdomar. Vi kan tala om hur mycket val som helst hit och dit, men om inte deras 5 första val blir uppfyllda så är det nog en fråga om deras grundläggande rättigheter också, att ska de ta sig hela vägen till Petalax eller Vörå då, för att kunna gå på ett gymnasium, eller om de kommer in på yrkes ska de måste välja en linje som inte de överhuvudtaget har valt. Det är jättemånga saker här som kommer upp som en fråga, alltså om deras rättsskydd, eftersom de har en utvidgad läroplikt och de är skyldiga till det här, och uppfyller de inte sin läroplikt så är vi föräldrar skyldiga att betala böter.
Det är precis som du säger, det är väldigt synd att vi inte har någon från utbildningsstyrningen till exempel här, för det här är ju en nationell utmaning som det handlar om.
Vi ska säga att vi har också sökt utbildningsstyrelsen, tyvärr sitter de fast i seminarium idag. Vi har också sökt minister Anders Adlercreutz som inte kunde närvara här idag, men vi ska återkomma till. Men jag vill vända mig till Harry Lunabba. När du hör på det här, och här säger också i Ylästa Bottens artikel, säger också bildningsdirektör Kristina Knokal att jo, att det finns nog studieplatser på andra stadiet i vår närregion, så alla garanteras en studieplats. Harry Lunabba, vad säger man om det, att alla hittar en plats? Är det...
No, det här är nog en sanning med modifikation, och det att om man så att säga tittar på realiteten i hela Finland och det att tänka på olika utgångspunkter som människor har, att det är inte så där bara att söka sig till ett gymnasium på en annan ort ifall avstånden blir hemskt, hemskt långa. Och därav så skulle jag nog önska att det här Vasa-exemplet är ju ett beklagligt liksom praktiskt exempel och gör det här hemskt konkret att hur den situation vi hamnar i den här utbildningssituationen både då det gäller den enskilda kommunen och de enskilda eleverna. Och därför tycker jag att vi borde kanske se på den här helhetsidén. Är det att, liksom, att hur skulle vi så att säga kunna återskapa en sån utbildningsstruktur som skulle bygga på en helhet där den här liksom förutsägbarheten skulle bli ett faktum också för barnen, inte bara för kommunala beslutsfattare. Vi ska göra sådana här konsekvensbedömningar i god tid och det där. Och vi ska faktiskt värna av den att vi tar vara på ungdomarnas potentialer istället för att då skyffla dem hit och dit i enlighet med några byråkratiska det där, utgångspunkter. Och det där, och jag tycker själv att vi borde nu liksom uppmuntra det här landet att föra en modigare utbildningsdiskussion, för att vi har många hemskt tydliga trender som är hemskt olyckliga, och ett av de här som jag nu har fokuserat på, den här pojktrenden, att vi har liksom 20 år facit i hand sett att utvecklingen går neråt för pojkarna, och vi av någon anledning så saknas konkreta åtgärdsprogram för att rätta till det här. Vi faktiskt gör det liksom ännu besvärligare med de här nya antagningsrutinerna, till exempel att vi höjer på betydelsen av gymnasiebetyg och det är att i vissa fall är det den åttans betyg som blir avgörande för slutvitsordet. Och det blir liksom färre sådana här alternativa sätt att söka sig vidare. Och här tycker jag vi borde nog utmana den här utgångspunkten som bygger på ett förvaltningsperspektiv. Vi vill effektivera förvaltningen, men vi är inte hemskt barn- och ungdomscentrerade. Vilket också visar i den här diskussionen att man har inte gjort en konsekvensanalys utan man har tittat på de datumen som liksom är verklighet för förvaltningen, men inte på verkligheten för de ungdomar som kanske har siktat på någonting där kring 7 för att komma in, och sen mitt under vad heter det nu, grundskolan så flyttar man på målet. Och det är faktiskt oförutsägbarhet. Och förvaltningen ska inte grunda sig på det. Inte heller då det gäller liksom barnet. Barnen har också rätt till en förutsägbar utbildningspolitik.
Om vi ser här nu på söktrycket då nu i vår. Till exempel Brändö gymnasium i Helsingfors, men det är då idrottslinjen. 2,8 sökande per plats. Katedralskolan i Åbo gymnasiets idrottslinje 2,7. Men det här är då speciallinje Töl gymnasium Helsingfors bildkonstlinje 1,76. Men här står då Vasa gymnasium allmän linje 1,21. Men det är ju vissa gymnasier som är väldigt populära. Här talas det också om att övningsskolan i Vasa har också ett stort söktryck, men att många också söker sig till Vasa. Anna-Marie Winnemark, jag skulle vilja fråga, det är ju kommunerna som upprätthåller liksom den här gymnasieutbildningen, och kan det då hända att man från närregionen och annanstans ifrån kommer till Vasa, söker studieplats här och kör förbi Vasas egna unga?
Ja, tyvärr är systemet sådant. Mm. Att man kan göra det.
Man kan inte välja sina elever. Man kan inte säga det att vi ger Vasa unga förtur.
Nej, det kan man inte. Och det är ju inte Vasa gymnasium eller Vasa stad som väljer ungdomarna vem som kommer in. Vi vet inte ännu vem som har sökt, hur många som har sökt och varifrån man har sökt. Utan det här styrs helt då från Helsingfors.
Om man ser också...
Alltså inte.
Precis. Ja. Om man ser även till exempel Optimo Jakobstad grundexamen inför fordonsbranschen, 1,5 sökande per plats. Yrkesakademin i Österbotten, elautomationsbranschen 1,41. Det här pratade du också, Maria Herrström Fuentes, om att... Det blir svårt att komma in i gymnasiet, men att det här liksom ökar också i förlängningen söktrycket på de praktiska utbildningarna. Det har du lyft
fram. Ja, alltså med alla de föräldrar som jag har talat under den här tiden så vet jag att alternativ 4-5 framförallt då, för vi har ändå, de flesta har ändå de tre gymnasierna på sina första alternativ. 4-5 är de här alternativen som har redan högt söktryck som första plats. Mm. Så vad ska vi göra? Vi kommer att ha jättemånga då som kommer att inte få sina val på de här fem första valen. Och vi pratar faktiskt om det att deras val kommer inte att helt enkelt uppfyllas. Mm. Eftersom inte kommer flera platser till. Det har dragits för tajt hur mycket studieplatser vi har. Yrkesakademin har också sparat in på linjer under det här samma året. Men vi har ett speciellt problem i Vasa, och det är det att vi har många olika utbildare. Mm. Och Vasa stad har ingen dialog med Åbo Akademi. Så i de här besluten så tittar man bara på sina egna siffror. Och vad jag har tittat i protokollerna nämns det inte en gång heller att Övis har haft ett jättehögt söktryck och att det alltid kommer människor. Alltså elever från Vasa stad som inte kommer in i Övis som har det på första plats. De söker ju garanterat till Vasa gymnasium sitt andra. Man har inte heller tagit det här i beaktande i de historiska siffrorna. Titta på hur Övis medeltal har stigit sedan reformen kom i bruk då 2021. Övis medeltal har stigit jättemycket just för att många duktiga elever från kringledande kommuner söker in till Övis, antingen speciallinjerna eller allmänna linjen.
Frans Villanen, är det så? Är det den här nu att läroplikten förlängdes 2021? Är det här också, finns det helt enkelt för lite studieplatser i Vasa-området och i många andra städer? Är det det? Eller, ja, vem ska få gå i gymnasiet? Ska alla som vill, och nu har också minst 7 i medeltal. Hur ska vi tänka kring det här? Hur tänker ni som politiker?
Personligen så tänker jag att om du har en medeltalsgräns kring 7 ungefär vid gymnasiet, så det tycker jag att det är helt fine. Det har ju kommit fram här, Maria har lyft fram det, hon har helt rätt i det att gränsen är mycket högre nu. Den var också i fjol högre, den var väl 7,5 som den var i fjol, så den var inte exakt. Så man visste på det sättet från tidigare nog att det inte alltid är sagt att det ska vara exakt 7. Finns det tillräckligt med platser på andra stadier? Vad jag har förstått så är svaret ja. Finns det tillräckligt med platser som det som söker vill ha? Så att alla får någonting som de vill ha? Så där är svaret sannolikt nej. Och det är alltid bra att man uppmuntrar att man satsar på skolan och vad heter det, högstadiet, så att man lite, vad heter det, satsar lite extra och inte vet. Men det är klart att sen kommer det ju samhälleliga faktorer som kan spela in också, varför man till exempel inte är benägen. Jag tror att det har lyft fram också i media tidigare, ta en skilsmässa eller något sånt som tär på eleven mycket och påverkar som kanske gör att man får sämre vitsord än man annars skulle ha fått. Så nu händer ju såna grejer där också. Men det där, alltså platsmässigt så diskussion lyftes fram att det behövs pratas mera. Och nu tror jag att staden och Övis, vad jag har förstått i tjänstemannaväg, att man diskuterar en del. Men det där, vad man sen kommer fram till är en annan femma. Jag vet att Övis har ganska många speciallinjer där, eller specialplatser så att säga också. Och det där, är det rätt antal eller inte, så det är väl inte jag rätt person att kommentera. Men det där, dialog, det är jätteviktigt. Vi vet att vi har misslyckats nu, vi har ju sagt det som sagt, vi har också korrigerat det. Till den del det går att korrigera helt enkelt. Och det där.
Men det gäller ju inte heller bara Vasa, utan det är ju högt söktryck på de här, ska vi säga, populära yrkesutbildningarna och ska vi säga populära gymnasier också. Är det skolshopping det här som för sig går nu? Hur ser läget ut i Helsingfors, Harry Lundenpa?
Visserligen så har vi en sån där trend också i Helsingfors att Helsingforseleverna konkurrerar inte bara med Helsingforselever utan också med kranskommuner. Och jag måste säga själv att jag tycker att vi borde nog ifrågasätta den här hela konceptet toppgymnasier och det att man gymnasier går ut och skryter med sina med sitt söktryck eller med sina gymnasie eller så här gymnasiebetyg och det där eller studentexamensresultat och då kan man fundera att vem gagnas av en sån här utveckling eller borde vi våga återgå till någon slags sån här nordisk välfärdsstatsmodell och ideal där vi ser till att alla har de här gemensamma förutsättningarna. Jag ser i sig inget problem i det att, och jag tror att det kan vara helt ändamålsenligt att vi har vissa sån här förutsägbara gränser och det är helt bra att elever med olika typer av begåvningar liksom lite styrs till olika typer av utbildning som passar deras liksom utbildningsstigar och tar vara på deras potential. Men det jag tycker det minsta vi kan kräva, eller det minsta som eleverna kan kräva, är just den här förutsägbarheten, att man ungefär kan räkna med och vet var de här gränserna går och man kan liksom planera upp sin skolstig utgående från det. Mm. Och det där, jag vet att åsikterna kan vara många, men att jag tycker inte att Finland drar hemskt mycket nytta av det här toppgymnasieidéerna. Jag tror att det är mycket bättre ifall vi skulle ta vara på den här jämlika höga nivån på alla orter och alla ställen.
Men har du någon
bra... Får jag inflika där?
Ja, varsågod. Jo.
Tack. På det stora hela säkert. Men just den där att man vet så man kan planera. Så inte det är ju kanske heller det vi ska vara ute efter. Att man vet att okej, nu ska jag planera att jag håller mig vid 7 så att jag slipper in till gymnasiet. Varken mer, varken mindre. Inte kan vi ju gå in med den inställningen heller. Inte att nu ska jag ha 7 år all the way. Inte mera, inte mindre. För att då räcker det. Att nu måste man ju som... Ändå tycker jag, även om man är, vad heter det, inte myndig, man går i högstadiet, det är en sårbar ålder och så här. Så nu är det ju ändå bra att liksom sikta på lite högre. Att inte kan vi gå in för det att man ska liksom sikta på att få minimi bara för att det står där.
Men har lite
sådär tyckte det var mot att svara sådär. Det är minimi vi ska satsa på. Utan det är det jag säger, att till exempel att om det har varit under ens det där högstadietid, låt oss säga 7,3 eller någonting sånt, så att om det höjs upp till närmare 8, så är det ju inte hemskt förutsägbart. Och så tycker jag att vi borde nog sluta stirra på de här prestationerna och de här vitsorden och faktiskt fokusera på den här inlärningen. Och det är där som det där vi ska motivera våra ungdomar att lära sig. Och det att vi har tyvärr skapat ett system där det blir en ganska snäv prestationsinriktning redan i högstadiet. Att där ska man sikta på vitsord för att komma in till gymnasiet och gymnasiet ska man sikta på högre betyg i studentexamen för att komma sen vidare. Jag tror att i den här diskursen så tappar vi det här liksom fundamentet. Vad innebär det att lära sig, bli inspirerad och analysera och stanna upp och tänka. Att vad vill man uppnå i sitt liv i större bemärkelse än de här vitsorden. Och tyvärr så är den här samma tendensen fortsätter jag ännu inne på universiteten. Vi talar hemskt okritiskt om genomströmning. Som alltså handlar om den att vi ska skyffla igenom våra ungdomar genom systemet. Och då får universitetet pengar. Men vi stannar hemskt sällan upp och funderar och analyserar. Att var händer inlärningen? Var händer den här förändringen? Och var händer utvecklingen?
Jo, jag vill också komma in här. Jag är ju också, jobbar också på universitet med utbildning. Så jag håller fullständigt med det vad Harry just sa här. Men det jag också vill lyfta upp är det här fokuset på de här vitsorden. Och på något sätt så är det som om det skulle finnas en stor väg mellan att diskutera två stora trender som pågår. Delvis den här, där unga människor slås ut redan i högstadiet på grund av vitsord. Och så har vi en rasande mental ohälsa bland ungdomar. Och vi kopplar inte ihop de här två sakerna. Det som jag har sett när jag har gått igenom det här och faktiskt analyserat vad är det som sker så där här i vårt skolsystem just nu. Vi skapar grupper av individer, unga individer, 14-15-åringar som har all rätt att shoppa och välja det högsta, enligt det högsta vitsord, för de är kapabla, de lever i omständigheter där de kan prestera bra och de har ingen mental ohälsa under de här åren i högstadiet och de får välja. Alla de som har olika utmaningar, hemmasittare, ångestproblem, psykisk ohälsa som finns i högstadiet i allt högre grad, det hör man från lärare där, de får sen inte välja för oj shit, det gick dåligt för dig, du orkar inte gå till skolan. Ja, vitsorden är sådana här, vi kan inte göra någonting för vi stirrar bara på vitsord när vi väljer vem som får komma in. Ska vi ha det så här?
Anna-Marie Ilmäki, vill du svara på det här? Hur ser du på den här saken?
Får jag lite?
Ja, varsågod.
No. Jag tycker ju att det är olyckligt och att vi inte ska ha det så här. Men hur gör vi? Det måste ju komma liksom någonstans ifrån alltså utbildningsstyrelsen liksom på en större, högre nivå det här som man måste gå in liksom på det här problemet för att få det att liksom bli bättre för våra ungdomar. Jag håller helt med Maria här om det här med ungdomarnas ohälsa och de mår dåligt. Och det är någonting som vi måste göra. Absolut. Och ta fasta liksom på det här. Men hur går vi till väga?
Mm. Frans Villanen, du ville också kommentera.
Det är ju det som är den stora frågan. Mm.
Ja, det här genomströmningsproblemet, jag håller med om det också, jag är riktigt bekant och jag vet också nog det här absolut med det här liksom prestationssamhället som vi har och de här vitsorden vad det pratas om. Och vi har ju som sagt mediet här i Vasa, vi har ju mediet att vi har gjort fel och vi korrigerar det.
Men det handlar ju inte bara om Vasa heller.
Det blir ju inte bra, men... Nej, överlag. Jag tänkte bara att ifall det blev oklart, att jag är utbildad speciallärare själv också, väl medveten. Och vi har ju de facto i Vasa, vi har ju gjort flera satsningar på utbildning och på ungdomsarbete. Att som helhet så har man ju gjort det. Okej, det handlar inte om Vasa, men om vi tar Vasa som exempel. Vi har misslyckats kapitalt i den här delen, ja. Men på stora hela så har vi ju nog, ser vi ju nog det här behovet och jobbar ju enligt att minska på illamående och så här. Att det här är väldigt olyckligt situationen vi är i. Och därför sa jag från första början också att jag vet att du får inget tack och det där. Människor är inte glada att man är med i den här diskussionen, men det behöver ändå föras. Vi behöver sitta här med Anna-Maria och lyssna på kritiken, för den är också befogad såklart.
Så det. Men det här problemet är ju också större. Det är inte bara Vasa. Nu var det ett olyckligt politiskt beslut här som tydligen inte går att backa. I alla fall som det låter nu. Men jag pratade med Martin Ahlskog som är rektor. Han var tidigare högstadierektor i Pedersöre och nu är han rektor på Kvarnen. Folkhögskolan i Kronoby där man har en basecamp-linje haft i många år. Och den har bara, det är sådär som ett tionde skolor ungefär. Den som har gått ut nian kan gå där. Och där kan man också höja sina betyg. Och man har haft en grupp som har börjat. Nu ska man börja med två grupper till. Förra året kom man inte in om man hade den linjen på första plats. Och det är förstås, dit kommer inte bara de som är svaga, men det kan vara ett sätt att höja betyg. Dit kommer också starka elever som vill ha ett som är starka när det gäller läsande som vill ha ett extra år. Och nu kommer man ännu att ha en linje till som ger extra stöd. Man har också huxlinjer på yrkesskolorna där man liksom samlar upp. Som ska vara en förberedande, man får prova på vart man vill söka. Nu ska man också kunna höja sina betyg där. Harry Luna, har vi ett problem här om vi samlar upp upptagningshit? Och så sen, nu är ju det med att konkurrera den här våren igen, det som inte kom in förra året. Vad är det vi håller på med, Harry Luna? Vi har för låg nativitet i Finland, det är vårt problem. Men har vi för många unga nu plötsligt?
Det har vi knappast, men det som jag tycker att det är den stora utmaningen just det att vi har inte en sån här lådlek där vi har små enheter som så att säga tittar på sitt och inte kanske på den här helheten. Jag har själv följt med den här HUX-utvecklingen och man har skapat sådana här nya liksom former av undervisning som ska ta tag i de här ungdomarna som inte kommer in där de sökte. Och det där det som har tyvärr visat sig vara här i Helsingfors ett faktum är det att jag vet ungdomar som söker sig till HUX uttryckligen av den anledningen att de vill höja på sina vitsord. Och sen så visade det sig under HUX-året att det är inte som är HUX-syfte utan någonting mer abstrakt att hitta sin plats i samhället och kanske mer så att säga hela utgångspunkten att man riktar ungdomarna att välja inom yrkesutbildningen. Och här är det nog liksom många sådana liksom saker samtidigt och det är alltså en komplex fråga och det som jag själv efterlyser liksom är helhetsperspektiv och det där och ett sådant fundamentalt idé om vi ska så att säga ha i vårt system att vi alltid tänker på att man kan så att säga komma vidare. Så till exempel den här liksom uppdelningen mellan yrkesskola och ena sidan gymnasiet och andra sidan. Så jag undrar att kunde den luckras upp på något sätt att jag vet att vi har sådana system där man kan så att säga göra dubbelexamina. Men det är att jag kan inte förstå varför man inte ska kunna samtidigt börja på en yrkesskola och också höja sina betyg för att komma in till gymnasiet ifall det visar sig att det var inte rätta valet. Så det att vi liksom hela tiden går in för sådana här liksom gränser vad vi utesluter och exkluderar. Så vad skulle det innebära om vi skulle använda vår tid till att fundera på att hur inkluderar vi och hur tar vi just vara på den här liksom, kunskapspotentialen som finns hos ungdomar som också liksom visar sina kunskaper på väldigt många olika sätt. Att alla är ju inte duktiga på att skriva, framförallt inte under tonåren. Men att det här potentialet kan fås fram på många olika sätt. Och jag efterlyser möjliggörande utbildningspolitik och inkluderande. Och sen framförallt det här helhetsperspektivet. Så att vi ser att alla hittar sin plats i den här helheten.
Så som forskare så anser du att vi har system som inte liksom fångar upp våra unga. Det fungerar inte. Det är trasigt.
Alltså det tycker jag är ganska tydligt att vi har sån här liksom faller mellan stolarna. Och vi har varit mycket bättre på den här jämlikheten i Finland tidigare. Jag tror att det var under president Sauli Niinistös tid, när han tävlar mot Pekka Haavisto, så tittar man på hans skolbetyg. Och han hade inte alls något hemskt höga vitsord, och ändå gick det vägen. Och jag vet, det finns hemskt många av oss, jag själv inkluderat, som inte har varit någon högpresterande elever och ändå lyckats sen senare bli skolmogna och kunna komma in på en akademisk bana. Och det är att vi liksom har ett sånt här system som liksom bygger på ganska snäv bedömning och vitsordsretorik i tidiga åren. Så den är inte kanske den bästa möjliga. Jag tycker att vi borde våga tala om nya idéer.
Jag vill också lägga till här att det är inte överhuvudtaget heller till gång för de som verkligen då är inkluderade, det vill säga de som presterar högt. Att vi har det här. Delvis det att de förlorar ju sina goda vänner när det är på basen av de här kriterierna. Men pressen som läggs på dem när de hamnar i de här skolorna med höga medeltalsvitsord har också en väldigt stor påverkan på deras mentala välmående. Mm. Det skulle vara gynna även dem att de skulle få umgås med elever som har det lite svårare, att de ser olika verkligheter och att de inte behöver pressa ihjäl sig under gymnasieåren.
Maria Sönfuentes, jag vill ännu fråga dig, vad säger eleverna, vad säger eleverna själva? Och tävlar de mot varandra nu då, de som går på nian, om att komma in till gymnasiet?
Jag vet inte hur mycket de tänker i de banorna, men det är ju klart att de vet att om bästa kompisen får en mycket bättre vitsord än vad de själva får, att de sitter i en bättre situation. Redan förra sommaren när de här resultaten kom så var det en chock för många att inse att vi kanske inte kommer in i år överhuvudtaget, för betygen hade redan då stigit väldigt mycket och så visste man om det här sparbeslutet som kommer. Mycket oro finns det väl nog bland dem, och framförallt finns det ju bland föräldrarna som ser kanske det från ett bredare perspektiv att ha kämpat sig igenom det här året också med att hoppas att det ska gå vägen för deras barn.
Det är säkert många som lyssnar idag också som har de som går ut nian och kanske är glada att barnen har klarat sig och inte att de klarar, vi har många hemmasittare, vi har många som mår illa. Eller, Frans Villanen, kan du säga det från det perspektivet också, att det kanske inte alltid är det här betygen, för att det kan vara en tung tid? Frans Villanen, vill du?
Ja, absolut. Ska vi, ja, hörs jag?
Ja, du hörs.
Hörs jag ännu?
Jo, du hörs.
Yes. Ja, nej, absolut. Som jag lyfte fram där tidigare, ett exempel också, just att det finns de där exemplen. Och på frågan om vitsen är den bästa vägen, så det är väl, jag antar att det är det sättet som vi har idag. Att det är en helt bra fråga som Luna lyfte fram, om vi borde se på det ur ett annat sätt. Men det är också där nere i Granitborgen som man måste börja se på de här sakerna från, att det fixar vi inte här i lokalpolitiken. Mm. De är väldigt medvetna om på ministeriet om vad vi i Vasa önskar och tycker och funderar gällande den här saken i det här skedet. Men nu är det ju därifrån som vi behöver se om den, och det kan hända att det skulle vara värt att se på en annan lösning. Men vi måste agera i det här fallet enligt den som just nu finns att få.
En sista fråga till Frans Villanet och till Anne-Marie Viinamäki. Det är nej till flera platser i Vasa gymnasium till hösten. Är det här nu slutligen nej? Kommer ni ännu att göra någonting? Finns det någonting att göra ännu, om jag ger förstår det till Anne-Marie Viinamäki?
No, det är ju det som vi har försökt göra, att vi ska få in liksom mera platser. Men nu är det beslutet som ligger där i Helsingfors. Att finns det någon möjlighet att vi ska få mera platser? Att vi ska få liksom mera pengar och ta in flera ungdomar? Men som jag har fått veta nu och som jag ser det nu, så tycks det vara nästan omöjligt. Tyvärr.
Frans Villanen, loppet är kört för höstens del. Det är det så här nu?
Loppet är kört är ju liksom, det är ju att ta i, så att
för en tredje klass.
I den här frågan när det gäller tredje klassen, så är loppet kört, ja. Tyvärr, så ser det ut. Om Kurt Orsell hade sagt så också åt dig här innan, så det där. Nu är det väl det som är sista ordet där.
Till min kollega Moa Mattfolk, som mycket förtjänstfullt har skrivit i det här ämnet. Maria Erström får inte ens då, om det inte blir en gymnasieplats, har de här ungdomarna funderat vad de ska göra?
Jag tror att de fortfarande, och nu hoppas att de kommer att komma in. Det finns föräldrar som är oroliga, som diskuterar att ska de själva orka då köra 40 kilometer i ett helt år och föra sina barn någon annanstans för att de ska kunna sedan fortsätta kanske möjligtvis i Vasa på tvåan. Mm. Det finns de som till och med diskuterar att borde de flytta. Själv skulle jag undra att finns det en öppning på Övis? Den är inte kommunfinansierad. Går det att förhandla sig fram till lite flera platser på Övis, för det tar bort trycket på alla andra gällande medeltalen vi tar och sätter in lite extra elever i den skolan som har högst medeltal.
Så du tänker kämpa vidare?
Jag tror att jag har gjort mitt, men man vet aldrig.
Tack så mycket, Maria Erström Fuentes. Tack Harry Lunabba, tack Frans Villanen och tack Anne-Marie Viinamäki. Tack för att ni deltog i Slaget dagens debatt. Jag heter Mikaela Lööf. Tack till våra lyssnare.